jag brukar ibland med lite, men Monty Pythons glimt i ögat kallar mig för en ateistisk frilansteolog. Och sen ibland har jag kallat mig för en ateistisk fribaptistteolog.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av G-ordet med mig, Henrik Betnér och Thomas Walsh. För er som är nya lyssnare, och som repetition för er andra, så är det här en podd där vi utforskar det existentiella landskapet, eller det andliga, om man vill. Hur ska vi hitta ett gemensamt språk för det som ska grunda vår förståelse av världen? För det som ska skapa värde och mening? De traditionella religionerna är fastlåsta i dogmatism, och alternativen är uppsplittrade och lyckas inte bygga något på djupet innan nästa trend. Om inte det är en problematik som kan ta en hel poddserie i anspråk, så vet vi inte vad som skulle göra det.
Nej, verkligen. En som på allvar tagit sig an frågan är författaren och frilansteologen Carl Gustav Olofsson, som ni kommer få möta i det här avsnittet. Vi frågar om hans bakgrund.
Saken är ju den att jag av olika skäl har blivit oerhört engagerad av de här grundläggande existentiella livsfrågorna. Och man kan väl säga då att bakgrunden eller grunden för det är ju dels det här starkt kristna uppväxten, och sen ett väldigt tidigt uppbrott och en stor egentligen famlande vilsenhet, och jag fick inte riktigt fast mark under fötterna fram. Det tog 6-7 år, jag hade passerat 21 alltså. Sen var det som att det var någonting som jag inbillade mig att jag fattade, som kändes jätteviktigt. Och också en förpliktelse efterhand att försöka ge ord åt och dela med mig av.
I maj 2020 utkom Gustavs bok Existentiell livssyn, kristen tro? Frågetecken, i tryckt form efter att tidigare endast ha funnits på nätet och som e-bok. Vi hade en avsikt att tajma det här avsnittet till boksläppet, men det kan komma så mycket emellan när man gör podd. Boken kan beställas från alla nätboklådor och länkar finns i avsnittsbeskrivningen. I intervjun kommer vi in på flera av de centrala tankarna i boken.
För den här trosaspekten handlar om den här helt sekulära aspekten, att vi ändå tror att vi rymmer en möjlighet att bli liksom någon sorts ansvarstagande, samarbetande varelser, och att vi bejakar den sidan, och att vi i vårt mellanhavande med andra människor så tror vi att de är, förhåller sig på samma sätt. Och det är grunden för de här basala tillitsstrukturerna i samhället. När vi bara tror att den andra är en egoistisk typ som bara skor sig så fort hon får möjlighet, då bryts de strukturerna ner, och det gör de jävligt snabbt.
Jag kan berätta lite, jag tror det kan vara intressant, hur jag kom i kontakt med dig. Det här podden är ju ett projekt inom nätverket Kristen bortom Gud, och det skulle nog inte finnas om det inte vore för dig, Gustav, det nätverket faktiskt.
Så, ja, det är spännande.
Det ska vi komma till och förklara hur det hänger ihop. För att, Savar, du har ju då skrivit en bok som heter Existentiell livssyn, kristen tro? Frågetecken. Som publicerades i slutet av 90-talet online på webben, som då var ganska ny efter att alla präktiga förlag i Sverige hade refuserat den och inte ville ta emot den. Och där låg den, jag ligger väl fortfarande, men där låg den i några år, och jag...
Ja, den ligger ju fortfarande där, så att den har legat
där. Ja, den ligger ju fortfarande där, och det kanske var... Nu kommer jag inte ihåg exakt när det var, men jag tror att det var någon gång kanske 2006-2007 eller någonting som jag hittade den där av en ren slump, och började läsa bara lite grann på måfå och blev helt tagen av den här boken. Ja, jag laddade ner den och läste den i det formatet som kom från webben. Senare tyckte jag att det där var ju, det var lite för oformaterat och klumpigt. Så att jag, eftersom jag också jobbar som programmerare, så tänkte jag att där kan den inte få ligga bara. Så att då gick i ordning en e-boksvariant av den som kom ut 2014. Och sen... är det ju så att den här boken, trots att den är över 20 år gammal nu, så är den blir mer och mer aktuell, bara känns det som. Och, så att den kommer även snart, kanske när det här, ja, försöker tajma det här släppet av det här poddavsnittet ganska väl med att boken kommer ut i tryckt form också. För att det är ju så att många tycker att det är mest på riktigt om det är på papper, böcker och vill gärna ha det så. Så att nu kommer den komma i det formatet också.
Det intressanta är att boken har ju fortsatt att laddas ner. Alltså de tyvärr har det statistiken har liksom fallerat här ett antal gånger. Så det är bara väldigt, väldigt bristfällig statistik. Men om jag skulle säga att kapitel 1 har laddats ner över 15 000 gånger. Så underdriver jag sannolikt ganska rejält.
Genom åren har ju personer som jag då som tog kontakt med dig när jag hittade den här, så har ju andra också hört av sig som har hittat din bok och din blogg och uttryckt olika tankar. Och det var en pool av människor som hade hört av sig till dig som blev grunden av de människor som startade Kristen Bortom Gud. Det var liksom genom dig, du som satte oss i kontakt med varandra. Så hade du ett finger med i spelet där. Och ni som lyssnade på förra avsnittet så har ni hört Gustav prata. Det är kapitel 2 i boken som han pratade om där från en föredrag som jag anordnade och bjöd in Gustav på Teologiska högskolan i hösten 2017. Så om ni vill lyssna på lite detaljer kring det så kan ni gå tillbaka till förra avsnittet.
Jag är ju verkligen uppvuxen i en frireligiös miljö och far var, och det var ju så i frivaptistsamfundet att man hade inte yrkespastorer, men man hade predikanter. Men det innebär att de hade ett civilt yrke och sen så, men de fick ha en bra arbetsgivare, helst frireligiös han också, så att han kunde vara generös med långa ledigheter. Så att i min närmsta släktkrets så var det tre predikanter, varav far var en, och ett missionärspar.
Så du kommer alltså ifrån fribaptistisk
miljö? Ja, och där kan det ju vara en poäng att säga någonting. För det, man kan nog säga att bland svenska och svensk kristenhet så är det ganska få som egentligen på allvar känner till fribaptistsamfundet. Det var ett litet, det var hela tiden ett litet samfund. Det kom ur baptistsamfundet. Där fanns en gestalt som hette Helge Åkesson. Och han var egensinnig och tyckte det här med, alltså kom fram till att det här med eviga straff, det var någonting fel med det. Och han läste Bibeln fram och baklänges och på grundtext och sånt. Och menade på att det stämmer inte med grundtexterna. Så han översatte hela Bibeln själv. Det är Helge Åkessons översättning. För det är liksom då att de ändå är, det var inte att det inte fanns något helv, men det var att de var tidsbegränsade, kan man säga. Detta och plus en villolära till som var att man ville inte, man anslöt inte till den traditionella försoningsläran att Gud offrade sin son på korset för att liksom rädda, liksom sona människans synder, liksom att det trodde man inte på, utan Jesus stod på korset för att visa sin kärlek till människorna och i någon mening mana till efterföljelse. Och det är ju det som sen på modern språk kallas för den subjektiva försoningsläraren, som har rötter från, vad heter han nu? Abelard är det väl, på 1300-talet. Och för de två sakerna så blir man uteslutna ur, Helge Åkesson blir utesluten av Svenska baptistsamfundet. Och då var det ett antal församlingar som liksom då följde honom. Och sen några år senare så bildades fribaptistsamfundet. Så det är ett lite speciellt arv. Jag tycker vi har en skyldighet att reflektera. Och reflektera liksom djupare och med nya frågor kring de här sakerna. Liksom, va? Och också ta ställning. Jag har ju en sån grundinställning att, men för mig, den mest basala grejen, och den kom redan i, liksom, under tonåren och var en hjälp, det är att finns det en Gud så måste han vara minst lika älskande som den mest kärleksfulla människa jag känner till. Punkt slut. Allting annat är bara förtal av en eventuell Gud. Och då behövde jag inte tänka så många år. Jag hade min moster Lina, också frivilligsjös. Hon skulle inte kunna döma en jävla kotte till eviga straff, inte till några tidsbundna straff heller. Och min far, han skulle inte heller, predikantfar, han skulle inte heller kunna döma en jävel till, inte ens en gång en jävel till eviga straff alltså, va? Ja, alltså så på den punkt, så för mig är det en väldigt enkel fråga.
Utifrån den här uppväxten så började det att skava. Utifrån att du inte kände att du kom till rätta i den frikyrkliga, fribaptistiska miljö som du växte upp i.
Ja, så kan man säga. Så kan man säga.
Och du har ju skrivit i olika sammanhang om att det är några olika viktiga upplevelser som du går igenom som påverkar. Det här var väl ändå kanske om eviga straff och så. Lite grundspekulär liksom.
Ja, alltså, och där var det liksom från början det här med straff, att, men det var ju ändå så i fribaptism, även om det inte var eviga straff så var det straff liksom. Inte sådär, och de där straffen i den bibliska världen, de är ju inte precis att leka med. Även om det inte är i evighet och evighet. Det räcker ju att det är 10 år eller 50 år. Ja, men i alla fall. Så första var ju liksom att det fanns människor i min närhet, farbror Nils, som var den, han var förtidspensionerad murare, var en sån där med ett gott öga till oss ungar, sydde nät till ett fotbollsmål och var först och hade tv och sånt, att han skulle hamna i helvete för att han var fritänkare. Och dessutom var han folkbibliotekarie. Fullständigt orimligt. Så där fick liksom lärarna ge vika för verkligheten.
Jag kände ju när jag hittade existentiell livssyn, kristen tro första gången och läste den, så kände jag så att den här boken sparade mig 20 års av att komma fram till de här sakerna, att man förstår tro, liksom existentiell trosförståelse, och jag tror det kallar för teistisk metafysisk trosförståelse, den, det som handlar om försanthållande av övernaturligheter och sen massor av paralleller till kyrkliga termer. Och liksom, det går ju, boken går ju in, du går ju verkligen in på många stora ord. Synd och nåd och den typen av stora begrepp. Och tolkar dem i existentiella termer, vad det kan få för betydelse. Men hur för dig... som inte hade din bok att läsa när du började på den här resan. Jag vet att du har beskrivit olika, du hade några olika upplevelser som du har haft som du fick saker i väldigt nytt ljus. För att många, ibland är det, man försöker förklara de här sakerna och det är väldigt, väldigt svårt att få... Alltså det är så långt ifrån att kunna se på det kristna trosinnehållet eller något religiöst trosinnehåll utifrån en icke-teistisk, icke-religiös synvinkel. Så att då, och du kom ju liksom in på det nästan helt på egen hand.
Ja, alltså känns man kan ju säga... Det
alltså, är spännande.
Alltså det här är ju en intressant fråga, för att på ett sätt så är det ju länge, så har jag ju liksom inga sådana här egentligen teologiska influenser eller referenser liksom. Så det är ju inte, man skulle kunna säga att egentligen det är två nyckelupplevelser, en 69 och en 71 eller 72 som är liksom någon sorts uppföljning av någonting som jag kallar för teoremaupplevelsen, som gör att jag får, ja, egentligen får fast mark under fötterna, och det är egentligen någon sorts bildvision efter en Pasolini-film, att vi bär på möjligheten att bli älskande människor, men det är liksom att vi är jävligt trasiga och att det jävligt lätt går åt helvete liksom, för att vi tappar den biten så att säga, va? Och sen det andra var liksom att plötsligt var det någon sorts vidare pusselbitar som kom, som gjorde att jag fick en bild av ett projekt som jag skulle kunna göra, som skulle kunna sätta en boll i rullning som hade med att liksom den godartade framtiden. Då var det på den liksom, var det för mig mer, det var kärnvapenhoten och även risker till sådana här stora miljökatastrofer Och naturligtvis ändå mycket krig och fattning. Det var det som var liksom, men ändå liksom världen behövde något nytt. Men då är det liksom det här, då är det liksom en stark känsla av en förpliktigande uppgift. Och då är det på något sätt att det här bibeln, alltså egentligen så är det, alltså det är ju mitt sätt att se på det bibliska arvet. Alltså det är en räcka historier liksom, från profeterna till Jesus och till lärjungarna. Så är det människor som blir, det är någonting som kommer i deras väg, som är viktigt, som ligger på deras bord, som är någonting som handlar om att göra någonting för sin grupp eller för samhället, liksom att rädda, göra, agera. Och de känner bara liksom, varför jag liksom, lilla jag, liksom, man vill inte, för det är liksom, det är för mycket, det är för stort och det är töntet och det är utsatt. Ja. Och jag, plötsligt så lever jag liksom, från det här att det här projektet, den här idén har tagit form som någonting jätteviktigt. Så ligger det där som en, först efter ett år så gör jag ett första försök och det bara blir totalt nedlåg. För jag är för liten, jag är för rädd, jag är för feg, jag ligger på en säng och känner mig som världens jävla ynk. Jag har en storslagen fantastisk idé som kan ha betydelse för världens framtid. Men jag vågar inte liksom, va? Och det var ju så här, det märkliga var det, för där fick jag liksom en så snöj, mycket märklig upplevelse. För efter några dagar så var det som att jag såg, då bodde jag i Stockholm, människorna på tunnelbanan, de fick plötsligt en ny aura. De sitter där liksom trötta på morgonen, man är på väg till jobbet och så liksom. Och jag, plötsligt är det så här att, jag vet inte, plötsligt är tunnelbanan befolkad av sådana som mig. Jag har inte en aning om det, det här lite trötta ansiktet som sitter där, om det är en sån här visionär som inte har orkat. Och det var, alltså, och det var liksom, det var häftigt och mycket märkligt. Jag tänkte inte av det så rakt av, utan det har liksom på något sätt efterhand kommit som en sorts väldigt märklig förändring. Den här oerhört plågsamma nederlaget, så föddes det någonting väldigt nytt och annorlunda liksom. Och det är liksom, det är i abstrakt form så finns det där i boken. Och det är den existentiella sorgeparadoxen. Och sen så tog det ytterligare 5 år. Sen kom det till en sorts punkt där jag... Men det var väldigt dramatiskt att komma till den här punkten att... Nej, nu är det läge. Nu ska det här göras liksom, va. Och sätta ner foten. Det får gå som det vill liksom, va. Det ögonblick så är det som en jättebörda lyfts av mig. Och det är liksom, jag har en upplevelse när jag går runt i Tantolunden i Stockholm. Och det är som ett sånt här... paradisiskt nu, strax före midsommar liksom. Världen är fullständigt hel, fåglarna kvittrar, människorna liksom är på något sätt varma, levande liksom, ja. Och det känns som bara en sån här oerhörd bekräftelse liksom, på att beslutet var rätt. Sen kom all ågrenen och ångesten och liksom, och så, men det var en bra början.
Och var är vi då?
Jag är 30 och sen så lyckas jag köra igång och gå och knacka dörr. Går först och delar ut flygblad i 200 hushåll och sen går jag runt och knackar dörr med ett väldigt gediget material. Men det var bara 3 stycken som anmälde sig och jag hade bestämt att det skulle vara 6-7 stycken. Det har någonting med gruppdynamik att göra liksom. Alltså det är något märkligt, för på ett sätt handlar boken om egentligen att försöka förstå det här som jag är med om. Utifrån helt, det här med Gud och övernaturliga makter, det är fullständigt lämnat liksom. Så det här händer ju liksom då helt egentligen oberoende av sådana. Och ändå kan det vara så jävla starkt och liksom forma ett liv. Däremot ser du väldigt gör att jag utan min frireligiösa bakgrund, så vet jag fan om det här hade kunnat hända. Ur arvet kan liksom ta andra nya gestalter så att säga, va? Men jag tycker det har blivit någonting rätt så vettigt av det hela liksom.
för det är ju någonting du beskriver i boken också, att om vi saknar existentiellt språk och sammanhang för uttryck av anledning att de rösterna från inom oss successivt tystnar också, att vi kommer inte kunna växa dit.
Ja, alltså eventuellt så är det att du, att två olika saker alltså. Dels så är det verkligen det här, alltså, för det känner jag, det har ju varit en central drivkraft i att både i det här första projektet och i att skriva, så är det liksom den här känslan, och som också var, alltså min egen erfarenhet, att jag kunde gått, det kunde gått riktigt åt helvete för mig alltså, att, för att det fanns inte liksom levande sammanhang och utanför familj och liksom sånt där man kunde gå och bolla de här stora svåra frågorna, vad det innebär att vara människa och hålla på att bli kille och sexualiteten och killar och tjejer och ansvar och skuld och ja, dittan och dattan. Så att, och det finns fortfarande som en sorts, jag skulle önska fortfarande här liksom att det skulle finnas tydliga sekulära sammanhang liksom där, som, där det finns en sådan sen sammanhang. Man ska inte behöva gå till en själavård nödvändigt och blotta sitt hjärta, utan det här att kunna prata om i gemenskap, om svåra frågor, och där man lite försynt lägger in sina egna erfarenheter utan att säga ja liksom nödvändigtvis, eller utan att behöva blotta sig eller, för jag tror det är jätteviktigt. Så att sen är det ju det här att för sen är det det här som jag kallar för, alltså flyktens hållning, när man börjar liksom fly ifrån det här som jag kallar för samvetets, hjärtats och sanningens röster, så då är det också så att då tenderar liksom varje flykthandling där man lägger ner, tenderar att göra liksom att tysta ner det här lite, landskapet lite mer, lite mer, lite mer. Och det är en väldigt olycklig livsprocess, och samtidigt är den ja, väldigt mänsklig och förklarlig.
Jag har förstått att det hängde ihop lite, att den här kallelseupplevelsen och steget ifrån den traditionella religiösa kontexten det kommer ifrån, det är mer eller mindre samma sak liksom.
Nej, där är ju liksom egentligen ett ganska stort avstånd, som jag kan säga, den här grundläggande, att bejaka den här möjligheten till den älskande förnuftiga människan, alltså den på något sätt var, får jag ändå säga att den var invävd i den här miljön jag kom ifrån. Och man skulle också då kunna säga att den ja, bekräftades i, på något sätt genom det här vuxendopet inom citationstecken. Och sen var det ett väldigt, alltså ett långt uppbrott, det krakulerade redan vid 12-årsåldern började, och 16 så var det tydligt att jag inte trodde på Gud och inte på ett liv efter döden, hade lämnat liksom, och jag hade inte varit på nattvard då, på det slutade jag redan när jag var mellan 12 och 13 alltså. Och sen var det några tuffa år liksom, när det var väldigt, sen hade jag lite tur liksom, när jag kom till Lund, väldigt vettiga människor, ett sammanhang, oändliga diskussioner kring livsfrågor, inte ett skvatt av något religiöst eller någonting sånt, utan det var liksom livsengagerade unga studenter liksom, som så mycket film och diskuterade långt ut på nätterna. Men det är där i den ramen som det här med teorema-upplevelsen som är den första grejen, och sen den andra liksom, när jag får den här bilden av något väldigt speciellt projekt alltså, så är det fortfarande, och det är då, och då är det här, det är så radikalt lämnat det kristna liksom, va? Så det finns inte på kartan, så att ja, så är det liksom, va? Och hade det varit på kartan, hade det här skett på ett lite annat sätt, så hade jag väl blivit en karismatisk predikant, förhoppningsvis, hur galen jag hade blivit så vet jag inte, men de möjligheterna fanns inte, den dörren var fullständigt stängd. I mitt eget hanterande av det här, alltså som plötsligt hamnar på mitt bord med mycket ångest och så, att liksom det här är någonting viktigt, en uppgift, så där liksom. Då var det som att de vaknade liv i den här bibliska berättelsevärlden. Liksom. Med en djup frändskap liksom, med Jonas och med Jesus och med Paulus och med etc. Eller Moses. Liksom, men det är inte liksom, jag tolkar inte för, då ändå för att det är Gud som gör, utan det är ett sammanhang som plötsligt, för jag menar, jag har ju erfarenheten här, det är ett sammanhang och omständigheter som gör att någonting tar form, som ställer anspråk. Och jag menar, det behöver jag inte anstränga mig så mycket för att tänka att det är precis samma sak för dem, men de har det i en sån gudsreferensram som jag inte har. Men sen är det intressant, för att då håller jag på med, alltså efter det här första knackade projektet som liksom blev ett misslyckande, som började jag skriva och hade liksom, och gick ner på deltid och hade liksom rädslan, döden och paradiset var arbetsnamnet. Men då var det fortfarande så att det kristna i någon mening var tabu för mig att ta upp och referera till som gudlös typ. Alltså. Och det krävdes liksom verkligen en sorts kvalitativt brott. Först en jättekris att det här projektet gick i stupet för att liksom, och förmodligen för att jag inte vågat röra de här mest brännbara sakerna, liksom, mitt kristna arv. Och det här som hände då sensommaren 1990, där är just det här med passionsdramat och Jesus är liksom en sån här nyckelhändelse, när jag plötsligt ser, wow, det är liksom så här. Och plötsligt var det, bröts den här tabugränsen visar det kristna. Och den tabugränsen var egentligen, alltså man kan ju säga då så här att vara hedén just nejsägare, det var problemfritt sedan länge liksom, visar vi min miljö. Men att vara, inte tro på Gud och inte tro på ett liv efter döden, men göra anspråk på en delaktighet i kristen tradition och att i någon mening tolka kristen tro. Det kändes som den totala hädelsen, det totala tabuet. Och det är också det här liksom att det här handlar ju om verkligen liksom lägga sitt hjärta på bordet och få känslan att ja, men det här är ju inte klokt. Och så få stampen i nacken så att säga. Att det var liksom någon sorts skräck och rädsla för det här, den totala förkastelsen. Om jag gjorde ett anspråk på kristen tro som gudlös ateist. Men när det tabut var brutet, att alltså på något sätt så var det någon sorts sån här rädsla som släppte greppet, och det bara kändes också nödvändigt liksom, att då plötsligt så bara öppnades kranen, och sen höll jag på som en galning och skriva i, och jag kunde använda väldigt mycket av det materialet som jag hade kommit fram på 80-talet, för liksom det var ett grundläggande arbete var gjort liksom. Så att det var bara att liksom egentligen köra vidare, men kunna ha med det här kristna på kartan så att säga. Va? Och det här som vet man, det religiösa, det andliga och så.
Du har väldigt många termer där i boken, så att jag hoppas att ni som lyssnar blir intresserade av att läsa, men du kan ju få en liten varning. De är användbara och prata kring sen, men det kan bli många på en gång. Men de högsta, eller liksom på den översta paraplytermerna är väl det du kallar delaktighetens livshållning kontra likgiltighetens livshållning, tror jag. Och det är väl lite samma, alltså den här existentiella tron som du pratar om, att det är att leva i den här delaktighetens livshållning där man både vill vara en del och dela med sig och ta ansvar och så vidare.
Ja, det kan man säga. Och där är det ju lite grann att det handlar inte, alltså Peter sätter egentligen inte riktigt bara om att man vill, utan att man någonstans har förstått att det här är en fundamental sida av det mänskliga, liksom att de här möjligheterna finns, och man har fått försynt på det, och man bejakar den här godartade möjligheten. För att det, ja, helt enkelt för att det är den som ger någon sorts djup och rikedom åt livet, liksom. Även om det sen inte är några garantier, alltså vi kan drabbas och det kan bli skittufft och svårt på väldigt många sätt ändå. Det är så är tyvärr våra villkor. Så att Och där är det också det här liksom att tro alltså att ja, för mig skulle jag kunna uttrycka så här, alltså att det finns en existentiell verklighet. Det är inte etablerat, filosofiskt etablerat, men jag börjar nog tro att det kommer att bli det liksom. Så små. Alltså att det finns liksom saker som är lika substantiellt tydliga, viktiga som ett äpple som kan falla liksom, va? Eller som en betongpelare som man kan köra in i. Och det innebär att vi liksom, när det gäller det här med vår utsatthet, vår smärta och att vara människa, så kan vi inte förhålla oss hur som helst, trots att det är någonting som egentligen tar form genom att vi är medvetna, reflekterande varelser. Utan ja, vi vet att vi ska dö. Och försöker vi förneka det på olika sätt, så är det inte, så förtunnar vi livet liksom. Va? Och det här när man tappar bort och tror att man liksom, det här med ungdom och hälsa är någonting som är givet för liksom bara, så tappar vi bort någonting, och vi tappar bort en ödmjukhet i förhållande till andra människor liksom. Jag skiljer ju, det blir nödvändigt på två sorters kallelser. Och i det kristna språket så är det lärjungakallelsen respektive apostlakallelsen. Och det är två olika saker. Blandar man ihop dem så gör man fundamentala saker fel. Lärjungakallelsen är egentligen bara detta enkla. Det är att aktivt bejaka att vi bär på möjligheten att bli älskande, samarbetande människor. Att jag liksom fattar ett beslut att jag vill liksom, jag vill hålla fast vid det liksom. Va? Och jag vill hjälpa till att ja, leva så. Sen apostlakallelsen, det är ju då liksom att det är någonting annat mer. Det kräver alltså att det händer saker i det egna livet som gör att det är någon speciell skärva som börjar glimma med en väldig kraft. Där det plötsligt ligger på mitt bord att ta ansvar. Det är ingen annan som kan säga till någon egentligen. Okej, alltså i den bibliska världen så är, liksom, så är det lite glidigt med gränserna. Men utan att man är personligt drabbad så är orden meningslösa. Och det är då det kommer det här sen också i den bibliska världen. Gå ut och gör hela världen med mina lärjungar. Och det är liksom, och apostlakallelsens uppgift, det är att synliggöra lärjungakallelsen. Man kan inte, apostlarna kan aldrig göra några andra till apostlar, för det är någonting som är liksom lite utanför och bortanför. Det är liksom livets väv och omständigheter som kan göra det liksom, va? Och i ett traditionellt språk, det är nästan som man kan behöva Gud där liksom, utan det är någonting, det är den här väven som vi lever i som det kan hända liksom, va?
Vi har gett oss ut på ett litet uppdrag, ett litet äventyr, att undersöka den existentiella situationen i Sverige, kan vi säga. Där vi gjort ett antagande att, vad är det vi har sagt?
Ja, men, att vi behöver ett existentiellt språk för att kunna prata kring just de djupaste frågorna. Att vi behöver liksom en möjlighet för att kunna skapa en gemenskap, för att kunna diskutera, för att kunna prata om de här frågorna, så behöver vi hitta ett språk. Vi behöver ha gemensamma utgångspunkter. Och då är frågan, var finns de utgångspunkterna? Var finns det språket?
Ja. Och då har ju vi gjort en, då har ju vi ställt oss vidare frågan, men tänk om det är så att kristendomen och det kristna arvet först och främst ska ses som ett språk, en uppsättning, ett språk och symboler för att tolka våra existentiella livserfarenheter och kunna kommunicera dem med varandra, mer än en uppsättning svar. Och i så fall, om det stämmer, hur kommer det sig då att det har förvaltat den sidan av vad man kan kalla en existentiell trosförståelse, varför den har hamnat så i skymundan och om man kan göra någonting åt saken. Och allting är ju liksom, ja, själva begreppet existentiell trosförståelse är ju hämtat ur din bok.
I min föreställning så är det min tankevärld. Så den ursprungliga kristendomen, den var liksom, det var att man hittade liksom ett språk, berättelser, riter. Bakgrunden var liksom Jesus historien. Och där grunden var att vi var på möjligheten att bli älskande människor och att bejaka den sidan i alldeles motsägelsefullhet och svårigheter och att vi är motsägelsefulla som människor bidrog till att skapa liksom de här kvaliteterna som har med mening, hopp och en fördjupad hemhörighet i tillvaron, vilket var oerhört liksom häftigt och storslaget. Och det kändes som att man bar på hade fått en förståelse som där förlängningen blev, gå ut och gör för hela världen till mina lärjungar. För man såg för sig att hur annorlunda världen skulle bli om alla människor så att säga bejakade den sidan. Men sen är det så, det var en tid då liksom, 2000 år sedan, man kunde inte uttrycka det på ett enkelt, vanligt, egentligen sekulärt språk. Utan man var invävd i ett sätt att liksom då Gud var en självklarhet. Och att Gud handlar i världen var en självklarhet. Man fogade in hela den här erfarenheten i en gudsberättelse. Och sen går tiden och sen kommer skolastiken och man börjar, liksom, börjar hända saker med tänkandet och mentalitet. Och då sätts det igång en process där det här existentiella som är det som har varit det livsförändrande och det liksom förklaringsramen, Gud och helig ande och Guds son och liv efter döden, det fungerade som en enhet. Men sen med skolastiken och i en långsam process och upplösning så börjar de här båda bitarna glida isär. Det visar sig och blir uppenbart att den existentiella sidan kan förstås helt oberoende av någon övernaturlig verklighet. Och vad fan gör kyrkan och kristenheten då? Man håller fast vid att det primära, man skiljer på primära och sekundära karaktäristiker. Det primära är Gud. Och man kan släppa lite grann de mest liberala med livet efter döden, men Gud måste finnas med på bordet. Jag säger, gräv ner Gud och ta de viktiga sakerna. Vad är det som fördjupar en upplevelse av mening, hemhörighet i tillvaron som gör att vi blir ansvariga, samarbetande människor? Den frågan, det är den frågan som ska det uppstå något levande livsåskådningssammanhang, kristet eller annat, så är det den frågan som måste ligga i grunden. Och där kan ni sen snacka och fantisera och hitta på nya riter som kan hjälpa oss att hantera det där och samla upp berättelser och sånt. Och naturligtvis kan lite Jesusberättelser platsa med också. Någonting blir fel när man, så är det för mig liksom, om den primära grunden för det kristna är det övernaturliga. Liksom, va? För då kommer man, alltså de grundläggande existentiella frågorna, de kommer då med någon sorts inre nödvändighet att bli, ja, i någon mening sidsteppade ner. Liksom, ta det här nu, vi var inne på det innan, alltså det här med Jesu uppståndelse. Och ja, fysiskt, och jag tycker det är bullshit. Och det, jag tycker det är egentligen av två. För mig är det märkliga som händer är att genom Jesu livsgärning, som är vissa väldigt fina gränsöverskridande moment, sen har han sidor där som jag tycker definitivt illa om. Han säger saker som jag tycker illa om och som jag tycker är fel och som jag tycker är förkastliga. Men tillsammans är det så att det är så mycket om någon sorts i den tiden som har den här gränsöverskridande kvaliteten med den här människan som sträcker sig utanför den egna gruppen och gör det annorlunda både mot sjuka och kvinnor med tvivelaktigt rykte etc. Och det tar slut när först är det ju att det ser ut som fantastisk seger och allt rätt och sen tar det slut väldigt fruktansvärt brutalt. Och korsfästelsen. Och sen efter några dagar så händer det här märkliga att plötsligt så Jesus är lika jävla förbannat stendöd som innan. Men plötsligt så träder bilden fram av den fullt ut älskande människan. Och jag skulle säga liksom att det, man skulle kunna betrakta det som en sorts mirakel i nivå med livets tillblivelse. Alltså det är en, alltså när den bilden föds så skapas en märklig kulturell impuls. För plötsligt så finns det en bild av att mitt i denna brutala utsatta värld så bär vi på möjligheten att bli älskande, förnuftiga, samarbetande, medkännande varelser. Och sen ska man inte glömma bort att denna impuls föds ungefär samtidigt, lite tidigare, även i en buddhistisk kontext. Bodhisattvan är ju liksom egentligen precis en bild av det här. Och när man gör det här till ett fysiskt skeende så trycker man ner detta mirakel. Det, man tillintetgör det. Så att liksom, så där är ju liksom, jag kan känna liksom under några hundratusen eller liksom så kunde man inte förklara det här oerhört märkliga att den här bilden, alltså den sammansmälte på något sätt i den tidiga kristendomen med personen Jesus. Men när vi blandar ihop personen Jesus med ikonen Kristus så är det på något sätt så förskingrar vi enligt min mening det fundamentala i arvet. Man kan säga då att det är märkligt och storslaget. För den här, om man då ser Kristus som en, alltså ikon, det är en bild, det är en föreställning liksom. Men den behöver också en kultur. Så skulle jag säga att det räcker inte liksom att den bara har liksom, egentligen skapats en gång liksom. Utan den behöver liksom ständigt någon sorts också påfyllnad för att fortsätta att vara en levande bild av människans djupaste möjligheter så att säga. Och jag har en sån modern bild som jag vet inte om ni har hört namnet Janusz Korczak någon gång. Men,
Henrik nickar.
Ja, Henrik nickar. Ja, trevligt.
Ja, han ska vara den erfarna radiopersonen.
Han var i alla fall, alltså han var polack, jude, läkare, drev barnhem. Bara det var en väldigt stark ideell insats. Han var en väldigt stark offentlig person i Polen också. Barnen för, alltså då föräldralösa barn på 30-talet i Warszawa. Sen då blev det judiska barn, gettot, Warszawa gettot, 1942 så kom deporteringsorderna och kort sagt var så pass känd så han erbjöds att frileda att slippa följa med. Och då upprepas han och då säger han att ja, de behöver mer på denna resa än de någonsin har gjort förut liksom. Och där finns en minnessten i Treblinka. Jag har var på Treblinka för några år sedan och jag visste inte att det fanns en minnessten och plötsligt så fanns den där. Jag blev oerhört tagen. Så för mig är han en, alltså om någon har gjort ett väldigt sådär tillskott till den här bilden av den här älskande människan som plötsligt kan sätta sitt eget åt sidan. Ja, helt. Och jag hoppas slippa bidra med sådana skärvor till. Men även de små sakerna är viktiga för, jag tänker nu i coronakrisen med alltså, ja, dessa många engagerade, duktiga i hemtjänst, sjuksköterskor, läkare och sånt där som alltså, plötsligt förmår sätta mycket av det egna åt sidan för att ja, bidra till det gemensamma, till andras liv liksom, med risker liksom, för det egna.
Inför det här, när vi pratade lite på telefon du och Gustav, så, och du hade lyssnat på inspelningen från premiäravsnittet från klubben, så hade du lite synpunkter på vad de, apropå det här med att lyfta fram det existentiella eller hur det kommer i skymundan. Och apropå att liksom våga kritisera det liksom teistiska, metafysiska, den mer traditionella trosförståelsen.
Mm. Ja, alltså min lite invändning där var ju liksom att alla ni som var där, det var så tog ni så för givet någon sorts grundläggande trosperspektiv, så att ni kan säga att ja, det här det gäller att hitta sin tro, att man kan formulera på många sätt och sånt. Och jag säger sen, nja, det kan man inte. Alltså, det är ett ganska smalt spektrum där det är. Det är sen hur vi i så fall tolkar eller vill förklara grunden för den livshållningen eller för den uppfattningen. Då kan tusen blommor blomma liksom. Va? Men det var det här som var, jag kände blev lite märkligt efterhand. Liksom. Det var att du, Henrik, Sabina Koy och han, Ristholm, det tog så givet. Ni var väldigt generöst öppna med hur man kunde liksom tolka eller formulera sin tro. Liksom, va? Men jag skulle säga att alla ni fyra var ju liksom, oavsett om ni liksom tolkade eller inte, liksom oerhört grundmurat fast i det här grund, att ni tror att vi som människor äger, rymmer möjligheten att bli allt mer älskande, samarbetande, förnuftiga varelser. Och att det på något sätt är avgörande viktigt. Det var det, liksom, men det ligger då som en sorts osynlig, tyst grej. Sen kan man då fråga om man behöver Gud, liksom, tro på en Gud och ett liv efter döden för att bära den här existentiella tron, eller om man kan vara utflipprad ateist, och man kan ju till och med höra nu sådana här som kallar sig för satanister som egentligen är existentiellt troende. Alltså det är liksom, det finns mycket konstigt, men det gäller att skilja det ena från det andra.
Alltså många undrar så här, men om man tar bort en självständig Gud som är självständigt handlande högre makt och ett liv efter döden, vad är det för skillnad då på en kristen livshållning och en sekulär ateistisk, sekulär humanistisk till exempel? Och jag tycker att det visar ändå att det är ganska, att det ändå finns en del skillnader.
Ja,
det framstår i alla fall för mig i det ljuset som att den kristna livstolkningen är mer genomarbetad. Den har haft lite längre tid på sig också.
Ja, den har haft väldigt mycket mer tid på sig, och den har sen tyvärr använt lite allt för mycket tid de senaste 400-500 åren att istället för att utveckla vidare det här med existentiella sidan och se på något sätt fatta hur den fungerar liksom, så har man hållit fast vid och liksom alla liksom, ja, ändå det primära är, alltså för att vara präst eller diakon i Svenska kyrkan så måste du kunna säga utan råd, jag tror på Gud. Vad du sen menar, det är man ofta väldigt diskreta med närmare frågor och så liksom i Svenska kyrkan. Är det någon som sticker ut näsan med, jag menar, det räckte ju K.G. Hammar som ärkebiskop när han lite var svävad, så nog fan blev han anblick. Det var ett antal som ville att han skulle avgå och bli anmäld till domkapitel, och det gäller liksom för varenda en. Alltså man lägger en jävla massa energi på fel saker, och jag anser då liksom att det kristna sammanhanget i någon mening sviker. Det finns oändligt med resurser. Dels är de inomkyrkliga resurserna, och sen är det så mycket ändå teologi på den akademiska nivån, på teologi och religionsvetenskap, som har mycket rötter och sånt in i den kristna och kyrkliga världen. Och ändå så är det så lite energi och resurser lagda på den här, vad ska man säga, den existentiella delen. Och fatta mer vad den handlar om. Och börja tänka helt nytt kring riter. Och de sammanhang som kan fungera stödjande och bärande och hjälpa oss att hantera det här, både det fantastiska och fruktansvärt knepiga att vara människor liksom. Så jag tycker ju då Jag är primärt arg på arvet. Och det kanske också för att jag vet att det finns så mycket som skulle kunna förvaltas, som skulle kunna odlas, som skulle kunna vidareutvecklas. Jag menar, okej, det finns en sån sak som finns i boken. Det är det minst nedladdade kapitlet och det är också det svåraste. Det är det teologiskt mest krävande och det är ett av de kapitlen som där måste man ha läst de sex kapitlerna innan. Man läser kapitel 7 för att man ska fatta någonting. Och det är de två portarnas kyrka. Och det handlar ju egentligen om en vision av en kyrka som man får ta det på församlingsnivå. Men där en församling, man har kommit så långt så att man ser att det finns en genuint bärande existentiell ingång till kristen tro. Och där... Och den kan man utveckla utan att man behöver tro på ett liv efter döden, på en personlig gud och sånt. Och den andra, och sen har man kvar en traditionell port av gud och liksom och de traditionella tolkningarna får finnas på, liksom, i sin traditionella form. Men för att det här ska fungera så måste den traditionella sidan fullt ut kunna erkänna att man kan vara, ha en djup förankring och bärande förhållande till kristen tro utan att tro på en personlig gud, utan att tro på ett liv efter döden och utan att överhuvudtaget vilja använda ordet gud, som ni säger, för det är så mycket stoppord så att gåtan och mysteriet att finnas till, vi får hitta andra sätt att uttrycka det liksom.
Där tackar vi Carl Gustav Olofsson för den här gången och för dessa tänkvärda ord.
Vi kunde inte sagt det bättre själva och det har vi inte gjort heller.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på G-ordet nu i er podcastapp så ni inte missar något nytt avsnitt. Utforskandet fortsätter och vi vill såklart ha er alla med.
Har ni några frågor eller kommentarer kring det ni hört? Tips på någon ni tycker vi borde intervjua? Hör av er till oss. Vi älskar återkoppling. Maila på kontakt@kristenbortomgud.se.
Om ni vill stötta G-ordet så går det såklart bra att swisha. Numret hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Donerade medel går till marknadsföring och resekostnader för gäster vi vill kunna bjuda in till både podden och klubben, G-ordet Stand Up Theology Club, som vi hoppas kunna starta igång igen snart.
I beskrivningen hittar ni också länkar till var ni kan köpa Gustavs bok Existentiell livssyn, kristen tro, frågetecken. Den är läsvärd, vi lovar.
Till sist, låt oss bäras av tillvarons grund. En grund som är kärlek och sanning. Var välsignad och var till välsignelse.